Hej och välkomna till Beroendepodden. Podden där vi vågar prata om allt. Allt från beroende, medberoende, psykisk ohälsa och många andra känsliga ämnen. Mitt namn är Anneli. Välkommen till dig som lyssnar för första gången. Och välkommen tillbaka till alla er andra. Till dig som lyssnar för första gången. Jag vet inte varför du lyssnar på podden. Kanske är det för att du själv känner att du har problem med ett beroende. Eller kanske är anhörig eller jobbar inom beroendevården. Jag har ingen aning, men jättevälkommen till dig. Och på hemsidan beroendepodden.com så står det lite mer om podden. Och det finns även hjälp att få där på den sidan. Så in och kika där. Och till mina gamla lyssnare som är tillbaka. Tack för att ni inte har gett upp på mig. Ja, det har ju gått några år sedan vi hörde sist. Och det har inte gått en enda dag utan att jag har tänkt på podden. Och på alla er fantastiska lyssnare. Och på mina fantastiska gäster som jag har fått ha med i programmet. Jag har ju som sagt redan släppt över 100 avsnitt av podden. Och podden startade ju 2016. Upphörde 2020 och nu är det 2024. Så det har gått liksom lite mer än 3 år och några månader sedan jag släppte det sista avsnittet. Och det är det vi kommer prata om lite idag. Varför, eller jag kommer berätta varför podden försvann. Vad hände med mig liksom? Så. Jag vet att många har frågat. Jag har fått mycket meddelande och mejl och sådär. Och på sociala medier, på Instagram där jag finns och jag finns på Facebook och podden finns ju lite överallt sådär. Där har man ju kunnat förstå att jag har varit med om en del, men jag tänkte berätta lite om det i dagens avsnitt. Och som sagt, det här är en podd som är otroligt viktig, som har hjälpt tusentals människor. Och vill du vara med att se till så att podden, nu startar jag upp den igen, men för att den ska... För att det ska vara hållbart för mig att driva podden i längden så behöver jag ditt stöd. Och det gör du genom att bli en Patreon-medlem och bidra med en liten summa så att jag kan driva podden. Jag har ett gäng omkostnader kring podden och den tid och energi som det tar att göra podden. Så vill du vara med och rädda liv, vill du vara med att se till så att den här podden kan fortsätta i framtiden så går du in på hemsidan och blir en Patreon-medlem. Så vad var det som hände då? För er som inte har hört min live story så kan ni lyssna på avsnitt 1. Där drar jag en kort variation av hur mitt liv såg ut förr. Jag blev som sagt nykter för över 15 år sedan. Jag var 29 år gammal. Jag var så här funktionell alkoholist som man kallar det. Jag utåt sett så var det ingen som visste att jag var alkoholist. Jag skötte mitt jobb. Jag var mamma, eller jag är mamma. Och jag hade mina vänner, familj och så allt utåt sett var precis som det ska vara. Men på insidan så var jag väldigt, väldigt trasig. Och mina sista år när jag drack så använde jag alkoholen som självmedicinering. Jag levde med väldigt mycket ångest på den tiden och så. Men vill man höra mer om min live story där i början så lyssna på första avsnittet. Ljuden i början kan vara lite halvtaskigt för att jag hade inte lärt mig tekniken helt och hållet där i början när jag började podda. Men vad var det som hände för 3 år sedan eller 3,5 år sedan? Egentligen började det ju mycket tidigare än så. Men jag kraschade i utmattning, kraftig utmattning. Och strax därefter så fick jag veta att jag hade en tumör i hypofysen som sitter i skallen. Hypofysen sitter precis under hjärnan. Den är lika stor som en ärta och utsöndrar massa viktiga hormon. Där upptäckte man en tumör som är lika stor som ett ägg. Men jag ska backa lite innan det. Det var nämligen så att de sista åren innan jag kraschade utmattning. Alltså utmattning är ju inte någonting som händer på en dag. Utan det har ju pågått under en längre tid innan själva kraschen kommer. Och jag hade gått omkring och levt i psykisk och ekonomisk stress i flera år. Och det hade hänt massa saker i mitt liv som jag inte hade delat med mig om i podden. Utan det var saker som hände. Och jag levde i den här kronisk stress skulle jag vilja kalla det. Jag hade börjat få problem med kroppen, jag hade ont, typ ledsmärtor, jag hade ont i musklerna, jag hade ont egentligen överallt i hela kroppen. Och det här pågick. Alltså det började något år innan jag kraschade. Ni som har följt mig vet ju att jag liksom var värsta träningsmänniskan. Jag höll på med ultralöpning, swimrun. Jag kunde springa, alltså ultralöpning det är när man springer längre än ett maraton. Jag sprang liksom lopp som var mellan 7, 8, 9 mil långa. Jag höll på med swimrun. Jag hade en jättebra fysik. Jag var stark. Jag kunde ta 140 kilo marklyft. Men helt plötsligt så började liksom saker hända med kroppen. Jag började få mer och mer ont. Jag började få väldigt mycket yrsel. Jag hade huvudvärk. Jag fick synbortfall till och från. Jag började gå till läkaren och liksom säga att det är något som inte stämmer med min kropp. Så här. Och jag drev också ett projekt. Och i det här projektet så hade jag en kollega som var högre uppsatt än mig. Och hon hade hand om den ekonomiska biten. Och jag utsattes ju som jag sa för väldigt mycket så här, ekonomisk stress. Och bara för att nämna några av de sakerna jag var med om. Så var det så här att jag fick aldrig, i princip aldrig min lön. Om inte jag bad om den. Det var typ så här. När lönen skulle komma så fick jag en klump i magen och ångest. För jag kände att jag måste typ säga så här. Eller rättare sagt. Jag väntade ju till löningdagen och så kom inte lönen. Och den kom inte dagen efter och den kom inte dagen efter det. Och jag var tvungen att höra av mig till den personen och säga det. Att, vart är min lön liksom? Och så var det varje månad i princip. Och vid något tillfälle så fick jag vänta 2 veckor på att få min lön. Och i det här projektet så var ju jag ansiktet utåt. Det var jag som gjorde alla beställningar, men det var hen som betalade fakturorna. Bara att hen betalade inte fakturorna, utan oftast så blev jag kontaktad av den jag hade gjort beställning av som frågade eller påminde och skrev att fakturan är inte betald, vad är det som händer? Och jag var tvungen att säga det till hen att du måste betala fakturorna. Och det hände liksom att alltså sådana saker hände hela tiden och jag blev mer och mer stressad. För allt som hade med ekonomin att göra hade inte jag någon kontroll över. Men det var jag som fick ta stressen och ta situationerna som uppstod kring det. För att det var jag som var ansiktet utåt. Så det skapade otroligt mycket ångest hos mig. Och jag hade också ansvaret för ett gäng ledare i det här projektet som skulle få pengar. Under arvoden för det de gjorde. Och när de skulle få de här pengarna så betalas inte de här pengarna ut i tid. Och jag är tvungen att påminna den här personen att så, du måste betala ut de här pengarna. Och det är liksom det här stressen blev ju bara värre och värre för mig. För direkt det kom till pengafråga så visste jag att det skulle bli problem. Och den här personen i fråga, i början så svarade människan mig. Men sen efter ett tag så slutade människan svara mig. Så vi var liksom kollegor. Och det var jättedysfunktionellt liksom på det sättet att jag skrev till personen. Och personen bara totalt ignorera det som jag skrev. Typ så här, du måste betala de här ledarna. Och jag vet att vissa ledare fick vänta i 4 månader på att få sin utbetalning. Tills en av ledarna blev så jävla förbannad. Och skrev till den här personen och typ bara, hallå, vart är våra pengar? Då betalade personen ifråga ut pengarna direkt. Men så här höll det på fram och tillbaka i flera års tid. Och det påverkade ju mig enormt mycket. Den här stressen i det här projektet. Att saker inte sköttes. Och jag sa det till den här personen. Att det här är liksom ohållbart. Jag mår jättedåligt. Jag ligger sömnlös på nätterna. Och folk runt mig som jag ansvarar över blir arga på mig. Liksom det här måste skötas snyggare. Kan vi liksom kanske ta in någon annan som handlar om den ekonomiska biten. Eller om det nu är jobbigt för dig. Men ja, problemet blev bara värre och värre. Till slut så var det så pass mycket som hade hänt. Och jag kan inte dra allt i det här avsnittet. Men det slutade i alla fall med att jag var tvungen att anmäla den här personen högre upp. Och säga det liksom till våra chefer, eller dens chef också, att som satt över i projektet, att det här är ohållbart, det funkar inte. Jag kan inte ha det så här, jag mår jättedåligt. Alltså jag mår psykiskt dåligt av situationen. Och samtidigt så levde jag ju med alla de här fysiska smärtorna som jag hade börjat få i kroppen också. Ja, men det ena ledde till det andra. Vi bestämde i alla fall för att vi var tvungna att avveckla projektet. Och det betydde ju att jag blev arbetslös. Men jag kände att det fanns liksom ingen... Det fanns inte något alternativ. För jag kunde inte vara kvar i den situationen. Den här personen i mina ögon hade psykopatiska drag. För ett utåt sett på sociala medier. Om jag till exempel skrev på Facebook någon uppdatering om det jag gjorde, så kunde han skriva: åh, du är helt fantastisk och det är så bra allting du gör, och jag är så glad att få vara delaktig i det här. Men bakom kulisserna, när jag skrev till personen på Messenger till exempel, och skrev att så här, du behöver betala det här och det här, kan du fixa det? Det är bråttom. Ledarna behöver få sitt arvode. Då var det bara total tystnad. Jag såg att personen hade läst meddelandet, men personen svarade inte. Men utåt sett på mina uppdateringar på Facebook, där alla andra såg, så svarade personen och skrev massa grejer. Så det var så här otroligt, ja, helt galet. Och det är ju som sagt, jag skulle kunna skriva en hel bok om det som hände. Men som sagt, det var ju massa saker som hände under alltså lång tid som gjorde så att jag blev väldigt, väldigt sjuk i utmattning. Jag levde även i en relation som var jättefin med en fantastisk man. Vi bodde inte i samma stad, vi bodde rätt så långt ifrån varandra, men vi pendlade till varandra rätt så ofta, så det funkade bra. Ända tills den dagen som han fick för sig att skaffa en travhäst, för att han var för detta travtränare och ville börja med trav igen. Och jag var så här: okej, men absolut, skaffa en häst om du vill, men bara du kan komma till Stockholm och vi kan ha, så att det inte går ut över vår relation liksom. Och han menar på att det kommer inte gå ut över vår relation. Men rätt så snabbt från det han skaffade den här hästen, så börjar det ju gå ut över vår relation. För har man en häst så är det ett heltidsjobb. Så han hade ju inte tid att komma till Stockholm längre. Och vår relation blev ju sämre och sämre eftersom han inte kunde komma till Stockholm. Och i det här fantastiska beslutet han hade tagit, så kom han på en jättebra idé att han skulle säga upp sin lägenhet för att spara pengar. Så han sa upp sin lägenhet och flyttade ihop med sitt ex som han har två barn med. Och bodde i hennes vardagsrum för att spara pengar. Och alltså, idag skrattar jag ju bara åt det. Jag tycker det är helt galet. Och för att det han gjorde... Det var jag som gjorde slut, men han skaffade en häst som gjorde så att han inte kunde komma till Stockholm. Sen flyttade han hem till sitt ex, vi är alltså förlovade, som gör så att jag inte kan åka och hälsa på där. Så det som händer, det tar ju några månader, men till slut så, det funkar ju inte att vara tillsammans med en person som bor med sitt ex. Det är, alltså jag tror inte jag har träffat en enda människa som någonsin kommer säga att jo, men det är helt okej att min fästman bor med sitt ex som han har två barn med. Och då kan jag säga att jag är inte en speciellt svartsjuk människa. Men ja. Så relationen tar ju slut såklart. Och det här är samtidigt som jag mår så otroligt dåligt i den här jobbsituationen. Och att jobbet tar slut. Saker har ju pågått under lång tid. Jag har sprungit till läkaren och med mina smärtor som jag har i kroppen. Jag har ju smärtor i fötter, i ben. Det känns som jag har brännande smärta i benen och i fötterna är lite som så här elektriska stötar. Alltså jag har så mycket konstiga symptom i kroppen. Och först får jag en feldiagnostisering. Jag får en diagnos som heter polyneuropati. Som är nervsmärta av något slag. Jag känner att det där stämmer inte. Det är inte det jag har. Liksom. Jag kan acceptera om det är fibromyalgi. För det har min mamma. Och jag vet liksom. Jag kan se att vissa av de symptom jag har är väldigt likt hennes, hur hon har haft det liksom. Men jag får i alla fall den här diagnosen polyneuropati och får även medicin mot den diagnosen. Och börjar ju äta den där medicinen men inser rätt så snabbt att det här, den här medicinen känns inte bra. Börjar läsa på om medicinen efter 4 dygn och inser att det här är ingen bra medicin. Det här är rena rävgiftet och det är absolut inte bra om du är en beroende människa. För att det, den är beroendeframkallande och man kan använda den på fel sätt. Så jag slutar med medicinen lika snabbt som jag började. Men säger liksom till läkaren att jag tror inte jag har polyneuropati. Och de har ju liksom inte sett på proverna. Att jag har det, utan det är bara enbart efter symptomen jag har sagt. Så den här läkaren lyssnar till slut på mig och skickar mig på en MR. Så det här, nu pratar jag om slut, eller det här är liksom hösten 2020. Då precis när jag, i samband med att jag blir arbetslös. Relationen har precis tagit slut. Min hund har precis opererats för han hade ett knäproblem. Så han var under rehab. En tuff och lång rehab. Så skickar de iväg mig på en MR. Jag skulle ligga den här maskinen i 50 minuter sa de. Det tog nästan 2 timmar innan jag fick komma ut från maskinen. Och dagen efter så ringer läkaren som hade gett mig polyneuropati-diagnosen och sa det att jag är jätteledsen att jag måste ringa dig. Det här är ingenting som man vill ta på telefon med någon, men det är akut och jag måste ringa dig idag för du måste in imorgon till läkare på en annan avdelning. Och vi har hittat en tumör i hypofysen. Och den tumören är väldigt, väldigt stor. Den är, din läkare du kommer berätta mer liksom om vad det är för tumör. Och vad som behövs göras och så. Men jag är ledsen att behöva ringa och berätta det här på telefon. Men du måste in till läkaren imorgon. Och jag liksom, alltså det är så mycket som händer och har hänt. Och jag liksom självklart bryter ihop. Det gör väl alla i en sån här situation. Jag har ingen aning om vad som ska hända. Liksom. Jag vet att jag har en stor jävla fucking tumör i skallen. Liksom. Och ni som har hört min historia tidigare vet ju att jag tidigare i livet. När jag var 23 år gammal fick leukemi, blodcancer. Och har liksom gått igenom ett helvete en gång tidigare. Med en kille som var otrogen och jag fick inte skaffa fler barn. Det hände skitmycket i mitt liv i den tiden. Och det var på den tiden jag började verkligen självmedicinera med alkohol för att jag mådde så dåligt. Och nu så är det som om allt upprepar sig. Så här 20 år senare liksom. Att jag ska så här, gå igenom ett helvete igen. Med relationen, med jobbet, med en ny vidrig sjukdom liksom. Men jag får i alla fall åka in till sjukhuset. Jag är inne 4 dagar på raken. Tar med en tjejkompis. För att jag känner att jag är knappt mottaglig att ta emot vad läkarna säger. Liksom, eller så. Så jag tar med en tjejkompis som får följa med på de här mötena. Jag väljer att inte ta med mamma för jag känner att det blir för känsligt. Liksom. Så det är en tjejkompis som följer med och jag får veta att det är en godartad tumör. Så det betyder att det inte är cancer. Men den är så pass stor. Den är lika stor som ett ägg. Så att den kan vara livshotande ändå. Och jag måste opereras så snart som möjligt. den sitter i hypofysen. Hypofysen utsöndrar en massa viktiga hormon. Och den trycker på mot synnerven. Det är därför jag har haft synbortfall och fladdrig syn och problem med ögonen och sådana saker. Och jag tar en massa olika tester och man kollar både det ena och det andra. Och strax, ja, inom 2 veckor så ligger jag inne för operation. Och det här är liksom under pandemin, så jag får inte ta emot något besök eller något på sjukhuset heller. Så det är ju väldigt, väldigt, väldigt jobbigt liksom att gå igenom en sån här grej. Alltså man är så chockad, eller jag var så chockad liksom. Jag hann liksom inte ens förstå vad som händer. Jaha, okej, jag har en tumör i skallen och nu ska jag opereras. Och så vaknar jag upp där på sjukhuset och mår så otroligt dåligt av narkosen och ligger inlagd i närmare en vecka innan jag får komma hem. Det här är precis, jag får komma hem 2 dagar innan julafton tror jag det är. De får inte bort hela tumören för att den ligger ju som sagt mot synnerven, så det finns en risk att tar man bort allt så kan jag bli blind. Alltså om de råkar komma liksom fel på synnerven. Så man bestämmer att lämna kvar en liten bit. Och den resten är runt 2 centimeter. Så det är en rätt så stor rest jag har kvar. Det finns en möjlighet att den här tumören kan börja växa igen. Så jag går ju ta kontroll och kollar både liksom kollar hypofysprover och gör MR och kollar synen och jag har massa olika besök varje år som jag gör. Men jag vaknar upp från den här operationen och tänker typ först, nej nu jävlar, jag ska komma tillbaka till den jag var, superwoman, som den här inspiratören, kvinnan som springer 9 mil, som lyfter 140 kilo marklyft, som gör allt det här som jag hade gjort några år innan liksom. Men för det första så fick jag ju inte träna på flera månader. Jag fick inte springa. Fan, jag hade gjort ett stort ingrepp i huvudet liksom. Jag fick inte lyfta tungt på över 3 månader. Jag var tvungen att tillsätta kortison eftersom min egen kortisol hade gått ner så pass mycket, så var jag ju tvungen att äta kortison. Jag gick upp 25 kilo i vikt. Både tack vare att jag var tvungen att äta kortison, men också för att jag alltså var inaktiv. Jag fick inte träna och jag hade väldigt mycket ångest, så jag började äta liksom kanelbullar och marabouchoklad. Det var typ det som så här, dämpade min ångest. Jag vet ju att det var fel, men det fanns liksom inte något annat alternativ, kände jag. Jag hamnade i en ny depression. Jag har ju varit i depression tidigare, så jag vet ju hur det känns liksom. Och drabbades av PTSD, panikångestattacker. Alltså det var liksom som att och min inre stress, alltså som hade funnits i så många år, det var som att lägga i, som jag säger, 5-mansväxel. Jag ligger 150 km i timmen. Jag har 5-mansväxel i. Och så går växeln av. Och där ligger jag liksom. Så min nivå på stress i skallen är liksom så sjuk hög. Hur mycket ångest som helst. Depression. Samtidigt så är jag ju helt hjärntrött. Alltså min hjärna är ju helt kokt efter ingreppet. Jag är utmattad. Alltså och så här i efterhand, nu när det har gått över 3 år, så har jag ju liksom verkligen förstått hur sjuk jag var sista åren innan jag fick veta att jag hade den här tumören. Alltså innan jag kraschade helt i utmattningen. Och också nu när det har gått några år, så inser jag ju liksom hur sjuk jag var efter operationen. Alltså jag trodde ju liksom, men jag ska komma tillbaka snabbt här. Det var ju en enorm sorg också att inte kunna träna och springa och så. För jag förlorade ju, alltså jag hade ju ett enormt, alltså det var ju typ min livsstil. De som hängt efter mig, tänkte jag säga, på sociala, men nej, men de som känner mig och som följer mig vet ju liksom att jag anordnar löplopp, jag arrangerar swimrunträningar, jag arrangerar löpträningar. Det har ju varit min livsstil i massa år liksom, att hålla på med det här, och helt plötsligt så kan jag inte göra någonting. Så jag förlorade inte bara liksom träningen i sig, utan det sociala som jag hade tack vare träningen. Alltså det var ju liksom en så stor del av mig. Och jag försökte ju så här, rätt så snabbt efter operationen, när jag fick börja träna igen, så tänkte jag så här, men nu ska jag komma igång. Men med den operationen och med utmattningen så blev det bara bakslag och bakslag och bakslag. Och till slut så var jag tvungen att liksom acceptera läget. Alltså bara inse liksom att nej, min kropp är inte redo, jag är inte redo. Jag måste lyssna på kroppen. Och så var jag tvungen att istället börja ta små steg tillbaka. Och för en människa som mig så kan det ju vara en människa som vill så jävla mycket hela tiden, så kan det vara väldigt svårt att ta små steg. Men det var bara att göra att, och jag, ja, för mig blev det liksom att vara ute i naturen och vandra, yoga lite, meditera. Alltså det här är ju också under pandemin, så det är ju en tuff tid på många sätt för många människor liksom. Att gå igenom en sån här sak, jag har ju fått frågan liksom så här, men vill du inte dricka eller så här? Och jag kan säga så här att, jo för fan vad jag ville supa ner mig ibland. Alltså jag bara kände så här att det blev så mörkt att jag kunde känna att jag ville supa ner mig och slippa känna och slippa ha alla tankar och slippa ha alla känslor. Men med den erfarenheten och kunskapen jag har kring mitt beroende och mig som människa, så vet jag att det där första glaset hade sen bara gjort allting ännu värre. Och den erfarenheten jag har genom att gått igenom ett helvete tidigare i livet, så vet jag att det finns ett ljus i tunneln. Du kan gå igenom enormt tuffa saker. Det var svårt, men jag bestämde mig för att först försöka få det mentala på rätt plats. Att hamna mentalt på rätt plats. Att ta mig ur det här jobbiga, mörka liksom. Och eftersom jag inte kunde träna så som jag ville, så kände jag så här, okej, jag måste hitta någonting annat som får mig att må bra. Får känna, alltså det är så viktigt att ha, för mig att ha någonting att se fram emot. Så dels började jag planera en lång vandring, pilgrimsvandring med min hund. Och så började jag måla. Måla är någonting som jag har gjort till och från under hela livet. Men jag målade, och väldigt mycket. Och det har jag har faktiskt haft flera utställningar sedan dess. Och så det för mig blev liksom målningen en... ja, ett sätt att komma vidare. Och så satte jag ju självklart min nykterhet först. För att jag vet liksom att skulle jag fly genom att dricka eller ta någon annan drog eller så. Så det kanske skulle kännas skönt första gången och andra gången. Men sen skulle det bara bli så jävla mycket jobbigare. Alltså min psykiska ohälsa skulle bara blivit värre. Men så jag förstod liksom att lösningen är inte att dricka, utan lösningen är något annat. Och för mig så var det att sätta nykterheten först och att gå på mycket tolvstegsmöten. Och umgås med mina vänner i tolvstegsprogrammet och be om kraft, som man säger. Jag har en tro på en högre kraft. Att det finns någon som vill mig väl. Att det finns en kraft som vill mig väl. Även om jag under den här perioden verkligen vissa stunder kan du känna att så här, nej, det finns ingen jävla kraft som vill mig väl. Varför upprepa sig det här igen? Alltså varför behöver jag gå igenom det här, en sån här grej igen liksom? Så det är klart att jag kunde känna mig jävligt arg på min högre kraft under vissa stunder. Men ja, jag hade ändå lagt en bra grund för min nykterhet under de här åren. Och det är jag otroligt tacksam för. Och det är väl också det som, alltså just det här med att tidigare i livet så har jag ju använt alkohol för att fly, för att slippa känna, för att få tyst på alla tusen tankar i skallen, för att få ner stressen, för att slippa känna ångest och så. Och även om jag hamnade i det där tillståndet efter allt som hade hänt, det är inte så konstigt. Alltså är man med om jättemycket stress och trauman under en och samma gång, så är det liksom, alltså det är otroligt svårt att bara, nej men det här är lugnt, jag bara lallar vidare i livet. Alltså även om man har massa verktyg. Så jag hamnade på den där mörka platsen igen, men jag kunde ändå se liksom att det här kommer jag ta mig igenom. Och ja, under de här åren så har jag ju liksom jobbat jättemycket med mig själv. Och jag har, som sagt, nu är jag igång med träningen. Men nu är det liksom mer på att så här underhålla. Jag springer lite grann, korta distanser. Jag gymmar lite, yogar. Ta sig igenom tuffa perioder går. Och till dig som lyssnar, så är du på en väldigt mörk plats just nu, ge inte upp. Ta små steg, be om hjälp. Och som sagt, hör av dig till mig. Du är jättevälkommen att skriva till mig. Jag hjälper med det jag kan. Vi är många som förstår, vi är många som har varit där. Och idag, hur mår jag idag? Jag mår bra, så. Alltså livet har ju förändrats. Hur mitt liv kommer se ut om ett halvår, det vet jag inte. Om ett år, det vet jag inte. Hur är det med min utmattning och hjärntrötthet? Alltså första två åren så var jag ju väldigt hjärntrött. Alltså när jag pratade hjärntrött så var det liksom på den nivån. Alltså i början efter operationen, då kunde jag ju inte kolla på telefonen. Jag kunde inte kolla på tv. Jag kunde inte hålla på med datorn. Jag kunde inte lyssna på musik. Alltså det tog säkert 1,5 år innan jag kunde lyssna på musik. Jag klarade inte av intryck. Jag kunde inte gå på stan. Alltså där det var massa folk. Jag ville bara vara liksom i naturen. Idag så kan jag göra allt det där. Jag kan gå på stan utan att vara helt slut. Jag kan befinna mig i miljöer där det händer saker. Jag lyssnar på musik. Jag kan sitta och hålla på med datorn utan problem och så. Hjärntrött kan jag bli, men det är absolut inte på den nivån som det liksom har varit. Utan jag planerar ju in hela tiden, så att jag har min återhämtning. Den behöver jag ha liksom. Och har man varit utmattad tidigare så är man ju extra stresskänslig. Så för mig så har ju jag hittat liksom hur jag behöver leva för att må bra. Jag har fått tillbaka den här livsglädjen. Att men vill börja göra saker. Jag är ju liksom en sån här projektmänniska. Och driva grejer och liksom hitta på och anordna. Det som försvann var ju de här drömmarna och målen. Allt bara försvann på en och samma sekund när jag vaknade upp ur den här operationen och bara allt var svart. Liksom det där har ju kommit tillbaka och med de här åren. Men jag ska inte dra ut så mycket mer på det här på det här avsnittet, utan jag vill bara säga att podden är igång igen. Det här är lite av det som hände. Och har ni frågor kring avsnittet, kring hur jag mår, kring hur jag klarade av vissa saker så som jag har kanske missat att nämna, så ja, men skriv till mig på sociala medier, på mejlen, hör av er, Och som sagt, sprid podden. Och det viktigaste för att jag ska kunna driva podden längden, så bli en Patreon-medlem redan idag. För att det är det som jag behöver för att jag ska kunna driva podden. Och det du gör då, det är att du är med och räddar liv. Tack så jättemycket för att du finns. Kom ihåg att du är värdefull och duger precis som du är.